Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Prosit. Vem var det som sa attjo? Var det du, Sofie?
Ja, exakt.
Är du lite förkyld?
Nej, men jag tror återigen att det är någon pollen going on.
Ja, det är det. För dig med. Ja, nej, jag har haft, alltså jag går i väntans tider så att säga. Inte den roliga typen av när man har ett barn i magen. Utan när man väntar in, alltså jag har haft mitt brakförkylda barn som har legat och andats och snorat på mig hela natten. och hostat mig i ansiktet.
I väntans tider.
Så nu vet man att det är så här, ja men då börjar vi då. 10, 9, 8. Men jag hoppas att min kropp ska hålla ut till, jag har liksom ett konferensieringsuppdrag i övermorgon.
Ja, vad är det då för något?
Ja, men det är en PR-gala, spingalan, jätteroligt ska det bli. Men jag hoppas att kroppen håller ut tills efter det. Det vore så otroligt tråkigt att gå in där och bara... Och detta tålade. ja, så vi håller tummarna för mig. Heja mig!
Det gör vi. Ja, heja
dig. Då kan du ju skylla på pollen bara.
Just det, precis. Nu tänkte jag så ego som jag är, mindre på deras upplevelse och mer på min egen, vad jobbigt det skulle vara så snorig, men det jag visst, så är det ju förstås. Det ordnar sig. I'm a mess, don't know how I got here but I'm blessed. Hej kära ni!
Hej!
Vi sa precis här nu innan vi tyckte på record att vi sågs igår alla tre för en gångs skull. Vi gjorde en liten inspelning som ni alla kommer få ta del av sen på l.se inför vårt 300 avsnitt. Det känns ju helt sjukt faktiskt. Vi har spelat in 300 avsnitt snart. Det är 6 år det.
Nej, och att det var så länge sedan jag såg Klara så att du har fått 10 centimeter längre hår.
Ja.
Det var en måttstock som sa att det var alldeles för länge sedan vi sågs.
Ja,
verkligen.
10 centimeter längre hår och liksom en ny stil, skulle jag säga, som klär dig enormt, Klara.
Ja, verkligen.
Men det enda som har ändrat är väl egentligen håret, tror jag. Det är väl bara det.
Ja, jag tycker att det överlag känns som att det är en annan slags aura över dig.
Jag håller med.
Ja, du är verkligen uppe i någon slags, inte för att det är viktigt överhuvudtaget, det ska absolut sägas, men ändå. Du är uppe i någon slags högkonjunktur, rent sådär. Ja, men jag tänker att wow när jag ser dig.
Ja, man känner glow. Det gör man. Och fortsätt med de där videoserna, det känner jag också. Där man kan få se dig mina i diverse olika
outfit-videos. Ja. Det var sån 90-tals osände outfit jag hade på mig igår, så jag var tvungen att lägga upp den som video. Men jag vet inte. Det kanske är 40-årskrisen som börjar tidigt för mig bara.
Nej men varför vänta, ska du vända till något negativt?
Dig? Är det 40 för dig i år?
Nej. Jag har långt kvar.
Hon är ju
nej, jag tänkte väl, jag bara, herregud, då är det ju läge att, för oss att ändra namn snart. Men nej, då har vi några år kvar alltså.
Nej, jag tror jag fyller 38 har jag för mig. Så vi har väl två och ett halvt år kvar i alla fall. Gud, ja, innan vi alla är 40.
Okej.
Men det är någonting med det där ändå. Att det, varför spökar det? Och jag tror att jag alltid har gått och tänkt så här, att man liksom har sina bästa år framför sig och nu börjar man bara, åh nej, det kanske är så att de ligger bakom mig. Att det är någonting
men vad
med
intressant,
det.
För jag tänker ju att jag drabbas av liksom att, men gud vad snyggt det är för att du är på ett bra ställe och mår bra och liksom den här nya stilen och allt ditt resultat av det, men du går direkt till typ så här, det kanske är en kris. Känner
nej,
du att det är en kris? Eller är det dit man går mentalt när man får en komplimang, att det blir jobbigt att ta emot den?
Ja, men det är någon kombination av de två. Fast det, alltså, så här, det är inte som att jag känner att jag mår dåligt över att jag ska fylla 40. Utan det är att jag känner mig motiverad. Att jag liksom blir så här, fan, ta tag i liksom, träningen och ta tag i garderoben och ta tag i liksom, helheten på något vis. Och inte fastna i det här mjukisbralleträsket som man gör väldigt mycket när man jobbar hemma. Alltså för oss är det ju typ pandemiåret om alla år.
Exakt. Ja, det insåg vi igår också när vi skulle sätta, eller inte ni men jag, när vi helt plötsligt skulle ha liksom tre kameror i fejan. Vad just det, det här brukar vi ju göra.
Nej, men
utan att synas, att man bara säger ja, då är det den här stickade tröjan som har diverse olika ersättningsfläckar på sig och är lite
Ja, men det är två av tre av oss har alltså på samma sätt. Jag satt ju i bilen. Det var ju också för att jag hade en stök imorgon för jag fick överrasknings liksom fick ett sjukt barn levererat tidigt istället för efterskolan, bla bla bla. Så att det var liksom jag hade inte huvudet med mig, men jag satt i bilen när jag kom på att just det jag är på väg till nu, det var ju det när man ska spela in oss så man kommer se hur jag ser ut. Ja. Också sånt som man säger, du vet, bara du skickade bilder på oss efteråt, Sofie, det var ju verkligen som man bara, Varför ingen som sa något? Så där kan man inte se ut när man gör en inspelning. Vad i helvete? Det såg ju ut som att jag på riktigt hade lyft huvudet från soffan. Det var liksom sofffrisyr och det var... Ja, nej, det wow. Det är verkligen... It's a style in its own, den här jobba hemma-livet.
Ja.
Men det var ju kul också, för aldrig kommer de som lyssnar få se... Men att de hade, ja men vi skulle svara vem som var mest av, ja vad det nu var. Och då hade de gjort små skyltar med våra ansikten från vår första plåtning när vi började podda på L.
Ja, exakt.
Och vi aldrig tre kom fram till att så här, vi har gått på locktången lite för mycket. Så att jag tyckte nästan att vår stil igår var att föredra framför
Ja. Nej, men någonting blir i varje fall bättre med åren. Det kunde man konstatera på allas frisyrer faktiskt.
Och jag har tänkt på det nu med det där med locktången och att det är liksom de här fejkade lockarna. Att man är lite trött på den look. Alltså. Folk håller på med det där fortfarande. Men det här perfekta Hollywood-svallet. Så nu när jag har gått och varit med i så tv-grejer och så, då brukar jag säga så, nej, jag vill inte att ni lockar mitt hår. Det får bara vara. För just när man sminkar sig så mycket och sen har de där Hollywood-fru-lockarna, så ser man ut som en docka, tycker
jag. Men Klara, jag vill lägga in en braskis här också. Det är lätt för dig att säga och beställa när du har ett hår som en människa på en miljon har. Du behöver inte göra något med ditt hår och ser ändå ut som att det är köpehår. Oops, det är det inte. För alla andra så är det, förlåt, för 80% av oss andra svenskar, inte Sofie tyvärr, hon blev också, jag är omringad av hårblessed people. Det är fruktansvärt för mig. Men det är... 80% av svenskar har ju svenskt fjös. Och det gör sig inte väl i offentliga miljöer. Utan då måste man göra någonting för att bara få det att se ut som att det inte bara är fjös. Att det inte är sex hårstrån på höjd. Ja. Så att det här är ett privilege talk, det vill jag säga.
Fast du brukar inte locka det så som jag tänker att det är. Alltså så här, jag tyckte att det var en väldigt syrlig, framförallt Sofies hår. Jag hade ju kanske bara en konstig lock på de där bilderna. Men Sofies hår var ju väldigt tydligt att det hände. Det blir liksom lite för mycket vavom.
Vi kan kalla det byline-bilder. Man kan kalla det att jag stod kvar i Sofies modefabriken och lekte liksom spindel framför ansiktet och håret blev lockigt. Den.
Ja, vad var det du sa igår, Sofie?
Du menar
Sofie,
tomten
ja, det var min referens.
På jul.
Ja. Precis.
Ja. Ja, men det du sa igår, Sofie, att vi verkar inte ha lärt oss att man kan borsta ut locken.
Nej, men det hade ju varit en sak om vi hade haft samma hår och make innan de där bilderna, men vi gjorde ju alla våra egna och har gjort exakt samma sak. Mm. Ja. Så vi har ingen att skylla på än oss själva. Men,
ja, tiden går, hörni. Jag har tankar om vad vi ska prata om idag. Jag är tvungen att skriva ner dem för att annars kommer inte jag ihåg. Nu ska vi se vad jag läser här. Sen sist står det. Det tycker jag vi precis har avklarat. För det är ingen som har gjort något särskilt annat sen sist, eller?
Jo, men något är stort. Alltså när man lämnar bok, då får man fira. Det får man.
Är allt lämnat och klart nu?
Allt är lämnat och klart. Jag ska åka direkt efter den här inspelningen och kolla på provtrycket. Så att det är så stort. Så att jag, min förra vecka var att jag liksom levde den här work hard, play hard. Alltså satt på dagarna och skrev och lämnade och drack Jägerbombs på kvällen.
Just det. Du var obs i en alpmiljö, inte bara hemma och körde vardagsliv och drack Jäger så fort du var färdig med
det. Det hade också varit sjukt kul. Ja. Nej, men Så det finns faktiskt en litet fira i det här avsnittet eftersom det blir som en dagbok också, de här inspelningarna. Mm. Att den finns en sån här liten bock efter nu.
Ja. Underbart, bra jobbat.
Jag håller på med huset mycket nu. Det blir väl så när man börjar med köket och allting att man blir sugen på att göra om allt möjligt. Nu har jag börjat bara skissa på liksom hur vi ska göra med våra trädgård. För vi har ju alltså så här, problemet med att vår uteplats på framsidan är ju absolut längst ifrån dörröppningarna. Vilket blir ett jävla spring. Plus att, så jag kommer på att på dagen är det sol på framsidan av huset. Och då är man ju där för att barnen leker och så. Då vill man kanske inte ha bord och stolar där. För det är ju inte så skönt att sitta. Utan då vill du ha en loungegrupp där.
Ja, den lilla kaffeplatsen. Okay. Den lilla mysa med kaffekoppenplatsen.
Ja, så du kan liksom hänga med liksom en bok eller på eftermiddagen så kanske man tar en liten fördrink och du kan sitta och se barnen leka. Och sola lite och softa. Sen så behöver vi solsängar också, tror jag. För det skulle vara mysigt. Och sen flyttar man till baksidan där det är kvällssol. Där får man ha liksom middagsplatsen. Så det är med det, hur allt det där, och sen också att det är galet svårt med möbler till uteplatser, tycker jag.
Ja, visst, jag håller med. Jag har ju, men det är så olika också, jag hade ju ett behov av det, men jag platsbyggde ju en utemöbel, alltså en soffa liksom, fast det är som en hörnsoffa i solitt trä och ett bord till det. Och det passar ju alldeles utmärkt här. Men det är ju också för att jag har ett mått att anpassa mig efter. Det är ju liksom en terrass. Ah. För er är det ju öppen space. Då är det ju, har man egentligen ingen behov av att platsbygga
men alltså,
någonting.
Eller så platsbygger man liksom i sten. Det tycker jag är sjukt fint. Så här utesoffer som man sen liksom
tar kuddar. Jag vet inte, att det blir aldrig liksom särskilt skönt. Det är jävligt snyggt, jag håller med om det. Ja. Och det står ju i väder och sånt. Men det blir ju aldrig precis så jävla skönt. Det blir ju mer snyggt.
Mitt problem är också just när vi har liksom sekelskiftesstämningen, tycker jag. För så här, man kan ju gå modernt och bara bryta av helt. Eller så kör man liksom lite mer tidsenligt. Men de så här tidsenliga möblerna är oftast så in i helvete osköna. Mm. Alltså katastrof och skynne. Ja. Nej, så det är väl lite sånt där. Och sen typ om man ska plantera och om man ska ge ett nytt försök med de här pallkragen. Det kommer jag absolut inte göra.
Nej,
det kommer jag inte göra.
Ja, Ja, men du kanske får feeling, säg inte det. Alltså. Sen kanske det kommer ett soligt maj och så blir du sugen. Oh. You never know.
Ja, precis.
Ja, men jag bara för mig i helgen, jag skulle ju då ha gjort som en två dagars, alltså inte typ att jag skulle ha varit på fest två dagar, men bara att gå på en aktivitet två dagar i rad är ju numera en två dagars.
Ja.
Och du, det blir jättetydligt för mig att nej, men det är en utopi. Att tro att man ska klara det. Att det, är så här, det är ju helt okej att det står att jag ska göra något både fredag och jag ska göra någonting på lördag. Det kommer ju inte hända. Sen vaknar man efter fredagen och bara... då ska vi se, är det de eller jag som får sjukanmäla sig först? För att det här kommer inte bli av. Men det är lite sorgligt också att det är så.
Mm.
Kan inte tycka det? Att man bara, nej, det finns inte i mig. En dag, that's it. Det är vad jag har i mig.
Nej, men det är verkligen så. Jag skulle aldrig nu boka in en två dagars.
Men är det något så här, liksom efter pandemi? Alltså så här, det gick ju innan på något sätt. Eller är det bara ålder?
För mig är det ålder.
Jag tror det också. Och att man tycker inte att det är värt återhämtningen på samma sätt. Att så här,
nej, exakt.
Det kanske att man är erfarenhet mer än ålder. Att kroppen, alltså, det handlar inte så mycket om kroppen utan mer bara mentalt inställningen. Att nu är man så här, ja jag kan ta en dag där man är liksom lite bakfull och inte får jättemycket gjort. Men inte liksom när det blir flera dagar på rad bara för man har tagit en två dagars. Och det är ju oavsett om man dricker mycket eller inte. Jag tycker bara man hamnar sömnback. Så känner man sig ju så jävla bakis. Och det jag tänkt på nu, för när man hör av sig till kompisar, de bara säger, vi kan inte den här helgen, eller man ska middag eller något sånt där. Och sen så säger man bara så här, fast den där helgen har vi en grej på fredagen, och då fattar folk som bara, okej, nej men då funkar inte den helgen. Exakt. Istället för att de är så här, jo men då kan vi ta det på lördagen, utan det är bara så här, nej men då funkar inte den helgen, utan då tar vi en annan helg. Ingen vill ha en två dagars.
Nej, det går ju
alltså
inte.
Det kommer bli en halvdags med hippa för mig kanske. En lunch.
Det kan bli en frukost.
Frukostlunch, alltså en brunch.
Ja, max alltså. Det blir ingen lus i alla fall. Utan det är slut.
Det är alldeles för långt.
Det finns verkligen ett slut. En LMS, lunch med slut.
Men det här är ju otroligt. Hur ska du kunna backa ut ur din myhippa? Det kommer du ju inte kunna.
Nej, men Sofie är inte orolig inte. För hon är ju duktig på att bita ihop. Liksom. Alltså, du är ju duktig på att bara så här, köra på att nu är det här som gäller. Och då behöver man inte ens tänka på alternativen. Utan nu bara, då åker vi på här.
Åker jag med. Då åker jag med.
Jag är inte särskilt orolig för dig. Jag tycker du har stämmerna still. Mer orolig för min egen bekvämlighet och hälsa. Men den kommer lösa sig. Jag får bara aldrig sluta dricka, så ordnar det sig. Men det jag vill säga i alla fall om den här helgen är att det jag gjorde på fredagen var att jag var med vid min första session av en bokklubb.
Aha.
Och det kan ju låta geriatriskt, men det var alltså så jävla trevligt.
Geriatriskt.
Det är så man pratar i bokklubben, Klara. Man slänger sig med lite andra ord.
Det var verkligen så himla trevligt, tyckte jag.
Och vad var första boken då?
Det var en bok som heter typ de förbjudna sakernas ö eller något sånt. Vad fan heter den det? De förbjudna sakernas ö. Det måste jag dubbelkolla. De förbjudna...
Ja, du har inte börjat läsa, kan man konstatera.
Jo, vi har ju diskuterat boken. Alltså man måste ju läsa inför mötet. Jag måste bara dubbelkolla. Förbjudna, glömda. Vad fan heter den? De förlorade minnenas ö, så heter den.
Ja, men den gjorde ett ordentligt avtryck.
Men den var... Nej, jag tyckte liksom att den var lite tråkig. Men grejen är... Den är ju någon slags klassiker. Den har funnits sedan 90-talet och det är omtryck på omtryck. Och liksom det är ju en sån här, du vet... En bok av symbolism ska säga jättemycket om liksom, kanske inte vår samtid men vår historia och ibland vår samtid, ja men du vet, det är så här en absurdifikation typ av så här, en japansk kvinna som lever på en ö och där man plötsligt, alltså oannonserat börjar förbjuda saker. Så helt plötsligt så är det bara så att det kan vara speldoser. Och när saker förbjuds, då försvinner också minnena av dem. Så även om du ser en speldosa så har du ingen känsla för vad är det där? Vad gör den? Alltså så här, det försvinner ur det liksom. Sen finns det några få personer som inte glömmer någonting. Liksom. Det funkar inte, men de personerna i sig blir förbjudna. Och till slut blir det sån här grej att, det är så här att man förbjuder högerarmar. Och då är det som att folk bara fattar inte vad som hänger på högersidan av kroppen. Typ. Och, ja, men du vet.
Gud, ja.
Det är liksom rätt knäpp och rätt fin och enkel och allting, men också jag älskade inte läsupplevelsen, så att jag, det var inte för mig. Men jag tyckte att hela grejen med att så här, man läser böcker man kanske inte själv hade valt, det är liksom, det är ju någon annan, det går ju runt liksom, så man får ju bara välja en av hur många man nu är gånger. Så att det är ju, man får läsa massa böcker man inte själv har valt. Prosit. Och sen så måste man ha åsikter om dem, alltså så här, som man inte visste alltid att man hade. Att det är okay. Så här, man åker dit och sen så bara, ja, jag känner väl att den enda åsikten jag hade var att jag inte älskade det här. Men sen är plötsligt man sitter och snackar om det så bara, nej, tänker du så? Men jag tänker. Och så bara inser man att man tycker ju jättemycket saker. Alltså det är en jävligt kul grej. Och så bara käkar man massa god mat och dricker massa vin och har det urmysigt liksom.
Okej, nu sålde du in det till och med till mig. Alltså, Klara, är du med i något liknande?
Nej, jag är faktiskt inte det.
Nej.
Men jag blir också sugen.
Ska vi starta vår egen?
Ja, men jag vill verkligen rekommendera det här. För jag tänker att det är så här, alltså nu ju äldre vi blir, desto mer saker behöver man som man kan göra med sin tid när man inte har barn, alltså när de kanske är iväg och, eller gör något annat och inte vill vara med en, eller om man inte vill sporta till exempel. Så här, en aktivitet man kan göra som inte är titta på tv. Och då tycker jag så här, sånt där bokklubb, fan vad kul det är. Jag tänkte också på sån här som jag har sett ibland att folk har hittat att göra. Paint and sip. Alltså att man har så här get-togethers när man målar medan man dricker
paint
vin.
En sip.
Det är nog mer min sip. Melodi.
Oj, det älskade jag, det konceptet.
Ja, just, det ser också alltså, så jävla kul ut.
Bokklubbsgrejen, nu har jag för små barn för då ska man inte bara kunna ta sig tiden att liksom, gå på mötena, men man också hinner läsa böckerna.
Så är det ju. Så är det.
Och då blir det rätt mycket tid som jag känner att jag inte riktigt har. Men just paint and sip, det behöver man inte förbereda sig så mycket för.
Och skåla heter det så fint på svenska då.
Ja. Är det det vi ska göra när vi ses nästa gång? Måla och skåla?
Ja,
kanske.
Men gud, då kommer jag bjuda in er, för att jag köpte ju så här, vet inte, jag berättade kanske det till vårt sommaravsnitt sist, att jag hade kittat upp mig på massa såna här akvarellprylar för att måla med Lilly ute på vårt skärgårdsställe. Precis, att det är där vi ska måla och skåla. Och sen läsa något fint.
Och sen basta och gasta.
Basta och gasta. Kul, det kan man också ha.
Bra, vilket koncept. Det här
en bastuklubb, det är jag på.
Ja, eller hur?
Jag skulle också vilja måla med pastellkriter. För vi köpte det i en sån här jättefin gammal, liksom, du vet, 100 år gammal paint shop i London. Som bara hade så här skitfina liksom, ja, men pastellkriter och allt möjligt härligt. Det ska vara mysigt.
Men ja, apropå det där och liksom försöka hitta på saker som ligger där någonstans emellan. Jag försöker ju vara så mycket mammaledig jag kan. Och då har jag kommit på liksom att nu ska jag göra allt det där som jag inte gjorde med Lilly. Eftersom jag inte heller var liksom här i stan. Att man liksom kan få turista med vagn eller med bärsele. Så det har varit liksom min grej. Och få upptäcka saker precis på samma sätt som man kanske scoutar när man är i en ny stad. Som till exempel, jag har aldrig varit på Thielska galleriet. Det var ju en otrolig konstsamling där inne. Jag var helt amazed. Ingen nyhet, men det var ändå så att jag fick stå och liksom titta på verk som var fantastiska. Och också gå i den här skulpturparken. Och, liksom där ute har man ju varit och vandrat förr, så att säga. På Djurgården i Stockholm. Men där har jag inte varit. Det galleriet har jag missat. Det var så fint.
Ja.
Men vad kul, men då har du en hel stad att upptäcka.
Ja, jag har ju det.
Ja, visst.
Precis. Mysigt. Men nu går jag ifrån det där, Klara, jag vet inte liksom när det blir för tungt i bärsele. Jag vet inte vad din gräns går, men jag har ju försökt hålla det in i det längsta nu, för att det var så mysigt med den här liksom från sjukhustiden, att man pratar om kängurumetoden, att man ska ändå vara nära och bära på sitt barn så länge som man kan. Men nu känner jag att det börjar bli lite tungt.
Jag börjar känna att ryggen. Nej.
Jag tror du får träna lite styrka, men sen går det ju, alltså så här, de blir ju tyngre så successivt. Ja. Det är med att man blir trött i ryggen när man går ganska länge, men ja, jag vet inte. Jag kör också lite så där. Ja, men typ de dagarna man är hemma, man kanske inte kan träna eller så, då går jag på en lång promenad med henne i selen och det räcker.
Ja,
ju.
Precis. Ja, precis.
Men hon väger ju bara 10 kilo, så det är inte så jättemycket. Ja. Rätt liten liksom för sin ålder.
Ja.
Men sen bär ryggsäck. Fast då måste man, man behöver inte vara två, för man kan sälja upp den.
Ja, precis. Det kanske blir nästa då.
Fast det är ingenting du går runt. Om du ska gå på Tilska galleriet så kommer du inte direkt i en bärryggsäck från Thule. Det är lite...
Fast vadå? Make bärryggsäck great again. Är det någon som kan göra det, så är det väl vår influencer på van Farman.
Klädd för hike. Hajka sig genom Stockholms innerstad.
Konsthike. Det kanske är något nytt.
Precis. Exakt, där har vi nästa. Peyton Sip, konsthike.
Ja,
men det här, gud, vi har startat en rörelse.
Ja.
Ja, nu är det bara att fylla på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men hörni, vi ska gå vidare i snacket här. Jag läste en grej nämligen i Aftonbladet, apropå då i fredags så var det ett avsnitt av Carina Bergfeldt. Det brukar hända på fredagar, eller om det är lördagar, minns inte, i helgen var det det. Och då var det Micke Bindefeldt och hans partner som var där och pratade då om deras surrogat, eller som de kallar deras magmamma. De hade ju då en kvinna som de betalade pengar för att hon skulle bära deras embryo. Så jag tror att ägget kom från en äggdonator, eller om det var från någon kvinna de kände. Men sen så var det ytterligare en annan kvinna som då bar själva det befruktade ägget. Och där satt de då och pratade om i soffan med Carina Bergfeldt. Och det blev lite liv om detta. Och jag tror att det var typ 20 pers nu, i alla fall igår, som hade anmält det här programmet och tyckte att det här var ett skandalöst snack, inte minst för att Carina Bergfeldt inte problematiserade det alls. Och då skrev även då Irene Påsar, som jag vet inte om hon fortfarande är chefredaktör på Veckorevyn, men hon skriver i alla fall för Aftonbladet till och från. Hon skrev en text om det här igår då, om att hon tycker att SVT i och med detta promotar exploatering av kvinnor. Där hon säger att en enskild kvinnas önskan kan aldrig väga tyngre än kvinnors kollektiva rätt att inte exploateras. Och jag bara, jag vet inte, någonting i det här fastnar. Jag ska inte säga skaver, men typ skaver. För att jag inte riktigt, jag tycker att det här är så jävla svårt. Att det är så här, vad tycker man om det här egentligen? Får någon bestämma över en annan kvinnas kropp? För det gör ju rent krasst även Irene Påsar här. Så att, jag vet inte, jag
tycker det är det du tycker skaver.
Ja, precis, att jag tycker att det är svårt att veta, för jag förstår ju vad hon är ute efter, att det är så här, det är ju klart att det är, alltså, det är ju en miljardindustri världen över, och det finns ju jätterisk för att det är just kvinnor i trångmål liksom, som det är svårt att fastställa att de gör det rent frivilligt, och inte ens ekonomiskt trångmål kan man ju kalla frivilligt nödvändigtvis. Och konsekvenserna kan bli för stora för kvinnan, men det finns ju också jättemånga exempel förstås på kvinnor som har gjort det här för att de kanske så här, har fått färdigt sina barn, har liksom någon slags så här, känsla av att det finns andra de vill hjälpa, barnlösa liksom, om det är samkönade par eller om det är par med utmaningar liksom. Och det finns ju kvinnor som du vet, superhögutbildade och har jobb och fungerande liv, men som av någon annan anledning tycker att det här är ett bra sätt att dryga ut kassan. Alltså, och det är klart att det är lätt att problematisera det, men jag tycker också att det är svårt även åt andra hållet, att vi, att någon annan, att Irene i det här fallet skulle då bestämma över någon annans kropp och säga att det, hennes kropp inte får exploateras, att det inte är upp till den kvinnan själv. Förstår ni vad jag menar? Det finns någonting som är svårt. Ja,
fast det jag tycker är så här, om man ser till kollektivet då, så måste man ju se på den här frågan precis som man tittar kanske på prostitution. För där kan man ju också säga att det finns garanterat människor som inte enligt dem själva far illa i prostitutionen, eller som tycker att det är liksom inte en stor grej att jag säljer min kropp och jag tjänar bra på det, och hur det nu kan vara. Men att det är lite samma moralisk fråga, där prostitution liksom som marknad i det stora hela bidrar till att kvinnor exploateras, det är trafficking, det är liksom nätverk som då tjänar pengar på det här. Och jag tror att om man legaliserar surrogatmödraskap så kommer exakt samma sak hända och är på väg att hända. Och det ser man ju också bevis på i andra länder, så att det är liksom bebisfabriker som rika människor använder sig av. Framförallt. Och då börjar det ju närma sig att det samma problem som prostitutionen gör. Där det är så här, i det enskilda fallet kanske inte behöver nödvändigtvis vara någonting dåligt eller negativt. Eller liksom så här, ja, så farligt för att personerna, det finns ändå någon form av samtycke. Men i det stora hela så blir det ju någonting som verkligen exploaterar kvinnorna.
Så jag, ja, men precis. Ja. Jag förstår ju det, och jag håller ju med dig så långt, och jag förstår ju Irenes poäng också. Jag bara tycker att det finns alltid någonting som gör det svårt med alltså så här, när principen ska liksom triumfa individen. Alltså på någon mer så här, jag vet inte, principiell nivå. Alltså att jag tycker inte att det är oklurigt. Jag förstår ju de stora strukturella kostnaderna för att det här ska få fungera och finnas liksom. Och det är ju klart att det är svårt att motivera att så här, men både Carina och Johanna här, de tycker ju verkligen, de vill det här. Och sen så har vi typ så här 25 000 namnlösa i Kina som egentligen inte hade valt det här, men ja, det var deras chans att överleva eller få mat för dagen. Så här, ja, då är det två individer som ska trumfa dem. Jag bara tycker att det är svårt. Ingenting känns helt självklart i mitt huvud. Det kanske säger mig om mig eller någonting annat. Men, ja.
Fast det jag tänker där är alltså, nästa steg och det är så här. Är det verkligen alla människors rättighet att få ett barn? För känner jag väl att man börjar... Alltså jag förstår verkligen att det måste vara en fruktansvärd sorg att aldrig få ett barn, fast om man vill det. Liksom, om man längtar efter det och man kämpar för det och man har gjort liksom... Man har försökt i flera år och man har gjort IVF och allt det där och det går inte. Nu finns ju fortfarande adoption som en möjlighet såklart. Men att alla människor har liksom någon slags rätt att få ett biologiskt barn... att det trumfar då kvinnors egentligen säkerhet och att man inte exploaterar dem. För att det blir ändå osnyggt när det är så mycket pengar med i det. Jag förstår om det är så altruistiskt att jag till exempel skulle erbjuda mig att vara surrogat till en gaykompis. Liksom, som jag i och för sig en gång har gjort på fyllan och sen inte visste hur jag skulle ta mig ur. För jag var så här, just graviditeten och så är inte något problem för mig. Men just
på samma sätt som så här har rätt till, så kan jag tycka att liksom, det är så otroligt många som vill hjälpa.
Ja.
Mm.
Både i liksom äggdonation och surrogat. Och jag har pratat med familjer i USA som jag känner som har gjort surrogat och det andra. Där liksom jag var så otroligt fascinerad, för att jag var så liksom, ja, men inställd på precis det som vi pratar problematiken, snarare att så här, där och Los Angeles framför allt är ju det här rätt vanligt, så det finns ju liksom ett helt liksom, det finns ju en hel bibel om hur det här ska gå till, och jag kan nog säga, nu vet inte jag siffran, men jag minns att jag tänkte, aha, för att jag tänkte så här, okej, kan det här förändra en kvinnans liv till exempel? Alltså att det är det som är argumentet, det första och största argumentet för att hon kanske gör det här. För att då känner jag ju direkt att det är jättemånga som kan hamna med fel...
att de gör det av fel anledning. Liksom.
Ja, precis. Exakt. Mm. Men i de här fallen som jag fick höra om, så var liksom summan inte så stor.
Typ så 200 000. Snarare,
ja, jag tror till och med att det var mindre.
Ja.
Alltså, så att det skulle liksom inte förändra deras liv, utan det var snarare viljan hos kvinnorna i det här fallet att hjälpa till. Som var drivkraften till att de hade valt surrogatmödraskap. Och sen finns det såklart jättemånga andra exempel, men det är de enda som jag känner och som jag har talat med, där jag fick liksom hela historien berättad. Och nu har jag inte lyssnat på det här programmet med Bindefält, men i LA så tror jag, precis, du gav lite exempel där, Tove, på kanske den välutbildade kvinnan som barnen har vuxit ut hemmet och man kan fortfarande liksom bära ett barn och vill på samma gång liksom hjälpa och ha möjligheten och tiden och kraften och allt det här, vilket är så otroligt fint. Jag kan inte ens tänka mig in eller sätta mig in i den situationen själv. Men det finns ju dem också. Det är det jag vill säga.
Men det jag tänker på där också, om man liksom vrider på det ännu lite mer, att så här, ja, men nu lever vi ju i någon form av marknadsekonomi också. Är det så himla hemskt om de skulle tjäna skit mycket pengar på det här? Och vad all set då? Om det liksom är frivilligt och man säkerställer att så här, i alla de här instanserna att det inte är någon som liksom har blivit utsatt för trafficking och som gör det här, som tvingas till det, utan som liksom lever under stabila former, lever ett vanligt liv, har en tillräckligt god inkomst själv, så att vi vet att det blir ett incitamentet är altruistiskt, alltså vi bara gör någonting, ge tillbaka liksom.
Ja, precis. Ge tillbaka.
Det finns någon som njuter av att vara gravid och liknande och tycker det är härligt. Men som jag till exempel, jag skulle absolut kunna vara gravid igen, men jag vill inte ta hand om fler barn.
Nej, men eller bära någon annans.
är det då så problematiskt? För att jag menar, då borde vi också börja problematisera spermadonation och äggdonation, precis som, ja, som ni säger. För att det är ju lite samma sak då också, fast...
Ja, men alltså, för jag tycker inte att det handlar om att det är så här någon annans rätt att få barn. Jag tycker verkligen att man ska stanna vid varje kvinnas rätt till sin egen kropp, att fatta beslut kring sin egen kropp. Problemet är väl att det man ifrågasätter här är det verkligen kvinnan som fattar beslutet då om hennes egen kropp, eller är det liksom påtryckande krafter? Och någonstans så tror jag också att det är så jävla olika beroende på vilken marknad du är. När vi tänker worst case scenarios, då tänker ju vi typ så här, vad är det för läskiga fabriker i Asien någonstans liksom? Och det är ju någon slags svart marknad. Det säger ju sig själv, den kan man ju inte, man kan gå jaga den, men man kan ju inte försöka regulatoriskt komma åt den, för då skulle det inte varit en svart marknad liksom. Men regulatoriskt kan man ju komma åt den öppna marknaden där den är laglig liksom, som i vissa ställen i USA då till exempel. Och där tror jag typ snarare alltså att det handlar om att så här, ja men vad är det vi ska, vad är, liksom, hur kan vi säkerställa att folk inte gör det här på grund av yttre påtryckningar? För där tycker jag att så här, ekonomi tycker inte jag måste vara en dålig motivator. Alltså du kan ju fortfarande vara så här...
Jag håller med.
Du behöver inte ha ett skuldberg till någon annan. Du kan ju bara vara så här, fan, vet du vad? Jag jobbar med det här. Jag ser inte att jag någonsin kommer att tjäna mycket mer än så här. Men jag har så här många barn som jag skulle skicka på college typ. Jag kan ändå tänka mig att typ faktiskt bära någon annans barn, göra dem en tjänst och samtidigt ha ett sparkat kapital för att mitt barn ska kunna gå på college. Då tycker jag så här, vem annan än den kvinnan ska få bestämma att hon får använda sin kropp på det sättet eller inte? Förstår du vad jag menar? Att jag tycker att det är så här,
absolut. Jag förstår det absolut.
Det är klurigt liksom.
Precis. Och jag menar, nu håller de ju på att utveckla artificiella livmödrar också. Livmoder. Jag vet inte ens hur man böjer det.
Säkert så.
En livmoder, flera livmödrar. Och då så snart kommer vi ju förmodligen inte ens ha den här problematiken.
Nej, det är så sjukt. Det tycker jag är för sjukt. Det tycker jag vi kan problematisera. Vad fan?
Ja, sen så när efter singulariteten, när AI tar över världen och bara producerar människor som någon slags liksom
boskap.
Ja, precis. Vi blir liksom de nya korna. Ja, nej, det är en spännande diskussion.
Jag
tror nog faktiskt nu när jag tänker på det lite mer att just kan man säkerställa och reglera så kanske det är föredra. Sen är det ju lite osnyggt, men även där handlar det väl om att man ska få bestämma över sin egen kropp, men att det känns som typ som i Hollywood så är det många som gör det för att de inte vill paja sin egen kropp.
Exakt, ja visst. Ja, men det är sånt man tar in.
Men det är ju så typ... oetiskt. Ja, jag menar så precis. Nej, men det är ju de dåliga exemplen.
Ja.
Vi ska gå vidare i en annan diskussion som jag också tyckte var spännande för att den kändes det var lite sån här vad fan. Vi pratade ju förra gången i Oscars eftersnacket om att Hugh Grant vann sin jävla gris mot Ashley Graham på röda mattan. Att han bara var så här, hon svettades
lite, dålig stämning.
Ja, det var lite dålig stämning. Liksom. Han var så objudig. Liksom. Och så läste jag igår en artikel där Magnus Sundholm, då, Hollywood Reporter i Aftonbladet, han tar upp just det faktum att så här, ja, men varför är det ingen som pratar om så här, det här är så här, industrin skådespelarnas största branschevent liksom, Oscars. Det är väldigt stort för alla liksom. Varför är det ingen som pratar om att så här, det är klart att det kan kännas jättemärkligt när du kommer dit och så här, du tar ju ditt yrke på absolut största allvar och det ska prisas och nu ska vi liksom prata om det här på ett initierat sätt, och sen så kommer det så här en modell, inte en journalist, och ska ställa dig frågor där frågorna är alltså såna här sånt som egentligen inte har någonting med din verklighet att göra, alltså frågor av typ, eller det var ju de facto exakt den frågan de ställde, typ så här, hur var det att göra The Onion där han var med i 3 sekunder? Så det är inte en arbetsinsats för honom. Det är ju inget, och det var ju då han var typ så här, ja, det var väl typ 3 sekunder. Så är det det du vill prata med mig om liksom? Då har ju du inte sett, du har inte läst på någonting om vad jag har gjort eller vad jag gör eller liksom. Att, så här, att han bara lyfte det faktum att så här, det är klart att man kan bli irriterad även som så här seriös skådis. Att det är så här, begärs det av dig att du ska göra 25 miljoner intervjuer med 25 miljoner människor, då kanske man faktiskt har rätt att önska lite nivå på frågorna. Liksom. Då kanske man har rätt att bli lite trött och otrevlig när man känner att så här, men vad fan guys, det är så här, nu ställer ni ju bara, nu är det ju bara FaceTime ni vill ha med ett känt ansikte mot ett annat. Inte typ så här, prata om min värld, min bransch, liksom, diskussioner som betyder något för mig liksom.
Men jag tror inte att röda mattan är det formatet, för där är det ju liksom snabba klipp. Alltså de där frågorna, de tror jag liksom äger runt. Sen kan man göra bättre research som journalist och som reporter, att man kan ha mer initierade och lite smartare frågor. Men röda mattan är ju ens ett snabbt svar. Alltså det ska vara nästan en ja-nej-fråga.
Fast det liksom är inte röda mattan på ett Vanity Fair-event. Det är röda mattan på filmindustrins största kväll. Och det kan jag tycka är skillnaden.
Mm. Ja, både men sen, jag bara
spelar Devil's Advocate här nu. Jag kan fortfarande alltid tycka att så här, folkhyfs. Man kan alltid vara trevlig mot någon som försöker göra sitt jobb. Så, att, så här, det är ju fortfarande min grundinställning. Men jag tycker att det här är ett intressant perspektiv när man tänker på att så här, kan man inte få bli trött då? När man tycker att folk bara ställer dumma frågor. I don't know. Fortsätt, vad tänkte du säga?
Nej, alltså så här, jag tycker att man kan respektera människor som har lite humör. Det tycker jag. Och att man inte kan vara på topp alltid jämt, och man kan, alltså så här, man kan bli lite putt och sådär. Och sen så, ja, han kunde kanske ha gjort det lite smidigare. Men jag håller också med Sofie där i att så här, det är så otroligt många människor på ett sånt där event. Och jag har ju jobbat med röda mattan på Guldbaggen och alla de här. Och det har ju varit mardröm för röda mattan-reporterna. För man kan inte researcha allt och alla, och man kan inte ha koll på exakt allt. Och det kommer komma folk som du kanske inte har förberett
dig på. Inte bli tilldelad eller liksom, nu råkar den här. Det är så mycket som är spontant.
Men vilket kanske också i och för sig skulle tala för att man skickar dit en reporter som i alla fall kan branschen.
Ja, det kan jag hålla med om. Det är jättekonstigt att välja då en. Och för det är väl också den lärdomen man drar. Att man behöver välja någon som inte är en modell på en filmgala. Och det tänkte jag på nu, för jag tyckte det var bold. Fast det kan ju ändå funka, det kan bli kul. Det beror ju på vem man gör i den mattan för. För jag tänkte nu på Guldbaggen så hade de ju, jag vet inte om de hade det, jo det var nu i år, men också förra året så var det ju Edvin Törnblom. Och han är inte dum på något sätt, men han är ju liksom inte, jag kikade lite på det, han var väldigt påläst också. Men han är ju inte från filmvärlden.
Nej.
Liksom.
Nej.
Men sen minns jag också skillnaden när vi typ hade Parisa Amiri som också så här, kunde allt om alla filmer som visades under kvällen och var så jävla påläst och svingrym. Vilken skillnad
det
var.
Det är väl därför hon har skickats till Oscars nu 2 år i rad också. För att man vet att hon är genuint intresserad av den här världen, hon kan den här världen och hon kommer göra sin hemläxa. Liksom.
Ja.
Precis, men samtidigt så Hugh Grant skulle ju kunna ha varit lite smidigare där.
Ja,
jag kommer ihåg, vi hade lite samma problem med en svensk skådespelare som betedde sig som ett asshole på röda mattan. För att han tidigare hade fått, när vi skulle klargöra eller tillkännage vilka som var nominerade för Guldbagger, så hade han fått en fråga från våran inslagsproducent om filmerna som var nominerade, och han kände att han blev satt på pottan. Så han skällde ut den här inslagsproducenten, och sen ringer han till mig och säger att allting ska liksom plockas ner från SVT Play, de intervjuerna inför, och var så här riktigt, riktigt otrevlig. Och sen då på den där mattan på Guldbaggen så hade han sagt till alla sina kompisar, A-listerna liksom, alltså Skarsgård och alla de där, att de inte skulle prata med våran röda mattan-reporter.
Nej, men.
Oj, jo, så jävla sjukt.
Oj då.
Vi hade bokat intervjuer med massa olika skådisar. Så de kom fram och stod, och en av dem kom fram och stod och bara var tyst. Nej, men. För att då jävlas.
Nej. Mm. Nej.
Kan ni gissa vem skådespelaren var som betedde sig så här? Och som, alltså inte som kom fram och var tyst, utan som hade skällt ut våran
intervjuprocent. Rafael Edholm.
Nej.
Mikael vet han?
Persbrandt.
Persbrandt.
Nej, han är superproffsig.
Jag måste tänka, vem känns som en lite av en douchebag.
Okej, då. Nu tar jag det. Ja. Jag hoppas att han skäms för det här i efterhand. Han kan ju inte vara nöjd med hur han betedde sig, för då tycker jag Hugh Grant är en piss i Mississippi. Men det var Mattias Varele.
Är det sant?
Ja! Och folk är så här, aldrig fräckat sig att han verkar så skön. Jag bara, alltså för 10 år sedan var han absolut inte det. Men han kanske har ändrat sig, och jag hoppas det för hans egen skull. Ja.
Vad förvånande! Jaha! Det hade jag fan aldrig gissat. Alltså. Ja, okej. Okay. Ja, he had a bad day, alltså. Vi hoppas att han har blivit bättre.
Alltså, det var ju
hur gärna jag vill tro att... Alltså, hör du gärna jag vill att fortsätta tro att han bara är asmysig.
Ja. Jo, men han kanske är det nu. Han kanske hade en dålig månad. Det kanske Hugh Grant hade också. Alltså, vem vet. Mm. Och så sitter jag här och snackar om det 10 år senare, och det förföljer honom. Och det är ju ganska osofta mig att göra det också. Men jag kan säga att den här inslagsproducenten mådde jättedåligt efter det här. Man får tänka
men det är väl
också.
Det exakt, det är väl det man alltid i alla sammanhang får tänka på, att så här, för dig kan det här vara liksom en minut av jag tappar humöret, men det betyder ingenting, sen går jag vidare. För någon annan kan det vara skit man bär med sig hur länge som helst liksom. Så att så här,
precis.
Man ska tänka på hur man påverkar andras liv också. Så är det faktiskt.
När han ringde mig också, när han ville ha bort de här intervjuerna från SVT Play. Det var liksom en fråga bara om vad tycker om de andra nominerade filmerna, som han inte hade koll på vilka filmer det var. Och han svarade nog någonting helt generellt, vilket inte var, det var inget konstigt svar, ingenting, så jag förstod ingenting när han ringde. Men jag slängde på i öret på honom till slut.
Oj. Han ringde till fel gumma.
Ja, precis.
Ja, han så ringde verkligen till fel gumma. Ja. Nog om det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En grej jag ville dela med er, det är ett klipp på Molly Hammar som pratar om när hon var på fest, sitter i ett fönster och bara typ tvärs över gården så ser hon en kille hon tycker är snygg och typ så här ropar på honom, alltså skriker typ så här: är du singel? Och sen slutar det med att han kommer över till där hon är och de blir ihop.
Nej!
Jag var på middag hemma hos min bästa vän och så såg en snygg kille sitta i ett fönster. Mm. Och började skrika på honom genom gården. Så.
Alltså, han var långt borta då?
Ja, precis.
Okay. Alltså, skrek du då?
Är du singel? Och han bara, ja.
Och han typ gör tummen upp ifrån fönstret långt borta?
Typ, ja.
Och vad hände sen?
Nej, men sen så slutade med att han kom över på ett glas vin och så blev vi tillsammans.
Och då känner jag så här, vad är det för jävla hån? Ska vi sitta här? Ska jag sitta här år ut och år in och inte springa på en enda jävla snubbe överhuvudtaget med Molly Hammar? Hon kan ropa på random person över gården. Är du singel? Sen är de ihop. Sen blir de ihop. Så nu är min fråga till er och till alla andra där ute. Oh. Vem har fönstret jag ska komma till? Vilket fönster är det jag ska parkera i? Där det finns någon slags granne som är någorlunda trevlig och tillgänglig som kommer att komma över när jag skriker och som kommer vara min kille.
Oh, Tova.
Det är min fråga. Är ni rada och lösa
det? Det är ett ordentligt vårskrik i år. Det har jag det.
Ja. Ja. Är du singel? Ja. Lite så. Hörrni, vi kommer få sätta punkt där för idag. Men vet, ska jag berätta vad den riktigt goda nyheten är?
Gör det. Vad är det? Du väntar du till sist med.
Det är,
ja, verkligen.
Om, ja, det är för att jag bara ska berätta att om 7 dagar är vi tillbaka igen.
Så vi tillbaka igen? Ja. Såklart. Ja.
Det är den riktigt goda nyheten.
Ja.
Ja. Så vi säger så. Tack för idag. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Adjö.
Puss, puss.
Adjö. Hej, hej.
En podd från Aller Media.